Hey, oh, na, na, yo, na, na, yo, na, na,
Anna, vad var det vi just hörde?
Det var en buelja som vi, Camilla Olofsson och jag har fått för att vi ska få ha den till våran podd. RP, Samiska kulturmiljöer i Krokom och Strömsunds kommun.
Och vem är det som jojkar?
Det är Emma Kricke Larsson. Monete.
Din dotter. Det är så vackert och jag är så stolt att vi har fått en egen volje till vår podd. Det här är ju första avsnittet av den här podden.
Ja, det är Lema, äntligen.
Det här är lite av ett experiment för oss. Det är ju så här att vi på Strömsunds kommun, vi har ju fått pengar utav Länsstyrelsen Jämtlands län för ett väldigt speciellt syfte, ett hedersuppdrag. Och det är att lyfta fram oberättade berättelser om några samiska kulturmiljöer som du och jag har valt ut, som vi vet att det finns berättelser om, som vi vill förmedla och folkbilda kring. Men också öppna upp för att vi tror att folk runt om i Krokoms och Strömsunds kommuner har flera samiska kulturmiljöer som man vill berätta om. Och då är vi öppna för att ta emot berättelser om dem också.
Jättespännande.
Mycket. Ska vi berätta lite grann om vilka miljöer som vi har valt ut till att börja med?
Ja. Ska du börja i
Krokoms kommun? I Krokoms kommun så har jag några hjärteprojekt eller hjärteplatser. Och den första, det är ett nybygge som låg vid Stora Foskvattnet. Och jag säger låg därför att det här är försvunnet. Därför att Stora Foskvattnet i Hotagens socken är ju uppdämt. Det dämdes på 80-talet och det här nybygget finns inte mer. Och jag har aldrig kunnat besöka det här nybygget. Men det är en plats som jag tänker på varje dag och har gjort i 25 år kanske, sen den dag som jag förstod att min farmor var uppvuxen på ett nybygge på den här platsen. Och att hennes mamma hade en samisk bakgrund. Och jag har önskat få fråga min farmor om hon var same. Men den frågan kunde jag aldrig ställa till henne, för hon dog då när jag var i tonåren och förstod de här sakerna. Det som jag förstod, det var att hon absolut inte tänkte berätta någonting om sin bakgrund och att det var en stor skam. Att det hade att göra med att hon var uppväxt på ett nybygge, att det var oerhört fattigt, att det var mycket små resurser. Jag tycker att hon ska vara stolt över att hennes mamma klarade att försörja 10 barn på nästan inga medel alls. Och hennes pappa också. Som kom hit som skogshuggare från Värmland. Och hennes mamma, Anna Kristina Mariana, hon var född på det här nybygget. Och de hade bott där i flera generationer. Och det var samer och svenskar om vartannat. De flesta var samer av släkten bakåt. Och jag förstod liksom att den här blandningen av att vara same och svensk, eller varken eller både, och att där i låg en stor del av det här som hon skämdes så mycket över. Det och fattigdomen. Och på något sätt det här att hon och hennes syskon och kusiner och många, många släktingar var uppväxta på ett samiskt barnhem eller skolhem i Hilsand som hette Fridsbergs barnhem. Och det är då i Strömsunds kommun. Och hit kom barn, inte bara samiska barn, men nybyggarbarn. Barn från familjer som bodde för långt ifrån de orter där det fanns skola. från 1881 och ända in på 50-talet när det här stängdes. Det beskrivs ofta som ett samiskt barnhem, men någonting som vi ska försöka ta reda på i det här projektet, det är i vilken grad man kan se det här som en samisk kulturmiljö, i vilken grad det var svenska barn som kom dit, vilken bakgrund de hade, vad skälen kunde vara till att man kom hit, men framförallt hur barnen har upplevt att växa upp på det här skolhemmet.
Mm.
Det finns en del skriftlig information om det här, och det är då inifrån perspektivet från, alltså från barnhemmet och från ledningen, och man gav ut ett nyhetsblad, eller vad man ska kalla det för, eller en liten tidskrift som heter Fridshälsning från fjällen, som primärt skulle jag säga att det användes för att väcka ömma känslor hos kristna människor som ville skänka pengar till verksamheten inom då Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, som drev det här barnhemmet största delen av tiden. Och som då har en särskild retorik och är skrivet på ett särskilt sätt. Så det perspektivet finns nedtecknat, den här missionshistorien. Men nästan ingenting alls utifrån barnens perspektiv. Och det är det som vi försöker lyfta i det här projektet.
Hur ska vi gå tillväga för att få tag på de här barnas berättelser och upplevelser?
Ja, de som är i min farmors generation, hon var född 1916, så är det ju ganska svårt, det är inte många som lever. Och de som bodde där under den här allra tidigaste fasen från 1881, där finns det inte någon kvar i livet givetvis. Det finns en del barn som nu då är vuxna som levde där under den här sista fasen på 40-talet och så. Och de kan vi fortfarande komma i kontakt med.
Mm.
Och det har vi också gjort genom att vi har haft hittills 3 minneskaféer på biblioteket i Strömsund och biblioteket i Krokom i mars, och så på arkivet i Östersund nu i oktober 2019. Där vi har lyft frågan, berättat vad vi vet om barnhemmet och bett att få berättelser. Och det har varit lite grann som att vrida på en kran. Det fanns mycket berättelser kvar där ute. Fler kanske än vad jag hade vågat hoppas på.
Mm.
Dels folk som vet om att deras föräldrar eller mor- och farföräldrar har gått på Fridsberg. Men några personer i 90-årsåldern som faktiskt själva har gått där.
Mm.
Och som har egna berättelser. Vissa vill vara anonyma och det får man absolut vara. Det kan finnas många skäl till det. Vissa vill ge sin berättelse men att vi ska skriva ner den. Vissa vill skriva själva. Och några personer är modiga och vill bli intervjuade i den här podden.
Mm. Spännande.
De ska få egna avsnitt och få ge egna röster åt barnperspektivet från Fridsbergs barnhem.
Mm.
Det ska bli så otroligt spännande.
Mm.
Och om vi dröjer oss kvar där vid Forskvattnet då, i Hotagens socken, så är ju då det här nybygget är ju en av kulturmiljöerna. Men det är så här att ännu äldre är ett ännu tidigare nybygge som kallades för Jakobbygget, som flera generationer tidigare i min släkt tog upp. Och det användes sen som fäbod till nybygget i Forskvattnet. Och då bytte det namn från Jakobbygget till Forskvattsbodarna. Och det här är något som jag bara har hört talas om. Och hit har jag varit på väg i 25 år kanske.
Okej, det börjar vara dags då.
Ja, så är det. Och jag har kraftsamlat i många år för att gå till den här platsen. Och jag har satt upp så många hinder för att det här var så omöjligt och så svårt. Och så, ja, jag vet inte allt jag ska skylla på. Men här om veckan så tog du och jag helt enkelt och snörde på oss kängorna och gav oss iväg. Och skogen öppnade sig för oss när vi kom där på stigen som vi hade hittat.
Mm.
Och där kom vi fram till Jakobbygget.
Mm.
Och där fanns byggnaderna kvar.
Mm.
Så dit ska vi ta med lyssnarna på ett eget avsnitt i den här podden.
Mm. Det hinner vi ju inte med just idag då.
Nej.
Det blir lite längre fram, så det blir en sån här...
En teaser.
Ja, precis. Precis. Mm.
Det finns ett nybygge till i de här trakterna. När vi är i Vinklumpens Skattefjäll i Hotagens socken, eller Lappby som det faktiskt hette då i mantals... böckerna från den här tiden, och det heter Kännåsen eller Plutten. Och den här platsen har jag aldrig varit till, men det kändes självskrivet att ta med det här nybygget också, därför att här bodde en annan släkting till mig som hette Jakob Stefanus Jakobsson, som också då var släkt med Jakob, alltså han var son till den Jakob som tog upp Jakobbygget, som är min förfader. Och varför jag har fastnat så oerhört för just Jakob Stefanus av alla mina släktingar, det är för att han miste ett barn som förolyckades på ett hemskt sätt när han och hans fru tog med sig några av barnen för att undersöka hur det såg ut läget inför stallslottern. Så att de lämnade några av barnen hemma och gav sig iväg över dagen. Och då hände någonting förfärligt som slutade med att Olof Maximus, 5 år, omkom.
Oj.
Och det här är något som jag också har tänkt på varje dag i 25 år sedan jag hörde talas om det här första gången.
Mm.
Och det här hände 1891, och Olof Maximus fick då en minnessten rest över sig, eller rest till minne av den här händelsen.
Mm.
Och hans far har då ristat in hans initialer OMJ, Olof Maximus Jakobsson, 1891.
Vet du vart den där stenen är?
Ja, jag vet det på kartan, och den här platsen har inte öppnat sig för mig än, men jag vet vart vi ska gå, och jag vet var den finns, och jag vet att den kommer att visa sig för oss.
Mm.
Så dit ska vi ta med lyssnarna och berätta om vad som hände den här hemska junidagen 1891 när barnet omkom, och hur det gick med hans syster som tog på sig skulden. Och den berättelsen ska vi berätta i ett eget avsnitt.
Mm.
Sen finns det några miljöer som du har nära ditt hjärta.
Ja, i Strömsunds kommun. Precis, vi ska ju delvis vara i Krokoms kommun också då igen, för att ett av platserna som jag har faktiskt funderat mycket på, det är Dunnervattnet. Och det är ju både i delvis som i Krokoms kommun, men också Strömsunds kommun, och det finns faktiskt inte så mycket dokumenterat där. Jag har ju varit där när jag växte upp, för vi bodde ju i Svaningen mycket då, och vi byggde också en koja, och jag var ju mycket med några familjer där i Dunnervattnet. Och jag vet ju, alltså utifrån den här muntliga berättelsen, att det finns ju så otroligt mycket som är värt att kunna förmedla vidare. Men det finns som sagt var nästan, ja, ingenting ska jag inte säga, men det finns väldigt lite som är dokumenterat. Så det är ju faktiskt en plats som vi ska titta lite närmare på faktiskt. Och en grej där är ju liksom, vi har ju en informant som vi ska faktiskt få fara till Norge och intervjua längre fram här i höst. Så det blir ju jättespännande. Men sen har jag ju också min pappa, som också har mycket minnen och berättelser ifrån den platsen.
Pappa Einar.
Ja, och där är det också värt att liksom få med dem. För jag tänker att den här, ja, det är väl kanske speciellt den samiska berättartraditionen, att det är inte så mycket som skrivs ner, även om det har kanske blivit bättre nu. Men annars så förmedlas det oftast om man är på en plats, till exempel man går förbi ett ställe, ja, men då kommer händelserna eller minnena tillbaka. Eller att man pratar om tidigare generationer med namnen, och pratar vi inte om dem, ja, men då glöms de bort, då finns de ju inte. Men så länge vi pratar om dem och förmedlar dem vidare, så då är de ju som levande för oss. Och det är jätteviktigt att kunna föra det vidare. Annars så är det ju risk att det försvinner. Det vore tragiskt.
Mycket.
Mm. Så det är en av platserna, kulturmiljön, som vi ska titta lite mer på. Det blir jättespännande, för jag vet ju inte riktigt vart vi hamnar.
Nej, runt, det vet man inte.
Runt det. Men sen har vi ju Gransjön,
ja.
Krantje. Och just Blomhöjden och Gransjödalen. Där har du ju liksom mycket av min släkt liksom härstammar ju därifrån och har ju bott där, och min pappa växte ju upp där, så att jag har ju mycket berättelser därifrån. Det som finns dokumenterat nu, det är ju den här graven och återbegravningen som jag också har skrivit en uppsats om. Det är ju spännande att kunna förmedla det vidare, för där finns det ju en viss del dokumenterat visserligen, men det finns mycket berättelser som inte har blivit dokumenterade.
Ja.
Bland annat är det också en sten, minnessten, som är upprest efter vägen till Krantje. Som är liksom för att ära egentligen min pappas mormor.
Mm.
Att hon dog där. Hon är inte begravd där, men hon dog där efter den turen. Och den platsen har jag faktiskt besökt
helt nyligen.
Ja, mm. Och man går ju förbi den när man går liksom vägen upp också, men vet man inte om det, för där är det ju inget inristat.
Nej.
Det finns inga initialer eller någonting där, utan hon är ju begravd nere i Skjutnäset med kapellet där, men just hennes dödsplats är ju rest en sten. Så bland annat det ska vi ju titta närmare på när det gäller Krantje och Blomhöjden då.
Mm.
Men också Skjogden, händelsen där.
Vad var det som hände? Det är frågan.
Ja, vad var det som hände? Många kallar ju den där händelsen vid Skjogden kanske för Skjogden-dramat, och då kanske folk säger, just ja, jaha, är det det de ska berätta om? Så det har jag också skrivit och dokumenterat en del, och det finns ju en del dokumenterat, mycket tingsrättsprotokoll och sådana saker, och fängelsedomar och ja, det som hände i Tullingsås, och många har väl sin bild kanske av vad som egentligen hände. Men vi kommer att titta lite närmare på det, dyka lite djupare, och det finns ju också annat folk som forskar på just den där händelsen. Men vi kommer också att göra andra intervjuer som förhoppningsvis vi kommer att få sända i något poddavsnitt längre fram. Så det blir också en sån där cliffhanger, ni får vänta lite grann och se vad som händer.
Just det.
Mm.
Mm. Och vi ska inte bara podda som sagt i det här projektet, vi ska göra lite annat också.
Ja, vad ska vi hitta på, Camilla? Hur ska vi kunna förmedla det här för alla? För jag tänkte, det är ju inte alla som vet vad en podd är kanske.
Precis, en podd är ju liksom ett radioprogram som vi själva lägger ut när vi har något nytt att säga, brukar jag säga.
Mm. Mm.
Men så ska vi också ta fasta lite grann på den här berättartraditionen, att man berättar saker i fält och berättar saker muntligt för varann.
Vad menar du då, Camilla? Ute i fält?
Ja, vi ska ju besöka några av de här kulturmiljöerna och göra det publikt.
Mm.
Och ta med oss publiken ut och berätta på plats.
Ja.
Och det ska vi ta reda på, vilka miljöer som det lämpar sig.
Jag tänkte på dina kulturmiljöer.
Ja.
Är det långt att kunna ta sig dit? Kan man liksom ta sig dit över en dag? Eller hur?
Det är ju det, att vi tror ju att Jakobbygget och Stora Foskvattnet. Mm. Berättelserna om de platserna gör sig nog väldigt bra i fält. Så till sommaren ska vi nog ordna en vandring till Jakobbygget. Mm. Det är ju 3 kilometer i terrängen. Mm. Så orkar man gå 3 kilometer i terrängen så kan man följa med. Ja. Helst 6 kilometer om man ska hem också.
Ja, precis.
Ja, och ha tid att avsätta en hel dag så ska vi kunna
det låter ge jättespännande.
Berättelsen på plats där det hände. Ja. Bland de här byggnadsresterna ute i skogen.
Mm, toppen. Kan det bli något mer sånt på plats?
Det kan det nog bli.
Jag vet ju att vi pratar lite grann om Dunnervattnet. Att det kanske skulle kunna bli någonting. För...
Precis, och dit ska vi gå och känna efter om vi vill dra med oss en publik ut i fält. Om vi tror att det passar bra.
Mm. Så får vi hoppas att vi beställer rätt väder då.
Ja, det är ganska viktigt.
Mm. Jag tänkte också på de här nu då, som kanske inte vill vara med i podden. Och bli intervjuad så. Hur ska vi kunna förmedla vidare deras berättelser? De här som kanske vill vara anonyma men ändå känner att de har ett behov att få dela med sig.
Jag tänker så här. Min förebild, det är den här boken. Som den här vitboken som Svenska kyrkan gav ut. När jag var 8 år lämnade jag mitt hem och har ännu inte kommit tillbaka. Mm. Och den handlar om nomadskolan och arbetsstugorna.
Mm.
Och den är så fint berättad. Där finns det egentligen 3 olika sätt att berätta. Det ena är de som har skrivit helt egna kapitel själva under eget namn. Sen finns det de som är intervjuade och redaktörerna har skrivit berättelserna och satt ut vem de har intervjuat.
Mm.
Och sen finns det också de här helt anonyma intervjuerna där de har träffat redaktörerna och berättat sin historia men utan att man vill att deras namn ska komma fram.
Mm.
Och det går helt utmärkt också. Det finns så många skäl till att man inte vill komma fram med sitt namn och vi har all förståelse för det. Så vill man berätta på det sättet, lämna sin berättelse, så kan man göra det till oss. Kontakta oss så gör vi det på det sätt som passar just dig bäst.
Mm. Men är tanken då att vi ska göra en hel bok? Hinner vi det?
Vilken bra fråga. Det är så här att det vi har åtagit oss i det här projektet det är att vi ska ge ut en broschyr på Länsstyrelsen.
Okay.
Där de här miljöerna presenteras på något sätt i alla fall.
Mm.
Men vi ser ju att det här sväljer ut särskilt tror jag när det gäller Fridsbergs barnhem. Att det förtjänar en egen tjock bok, en antologi av samma modell som den här om nomadskolan.
Mm.
Där berättelserna verkligen får ta plats. Och det finns ju så mycket fina bilder från Jantlig bildarkiv från barnhemmet. Och det här lämpar sig verkligen till en tjock bok i stort format.
Mm.
Och vi vill så gärna få in så många berättelser som möjligt. Så hör av er till oss så ska vi ta emot berättelserna på bästa sätt.
Mm.
Sen är det ju också så här att vi har väldigt fin hjälp i det här projektet av föreningsarkivet i Jämtlands län. Som är en del av arkivet i Östersund. För där finns nämligen materialet från Fridsbergs barnhem av EFS. Där finns arkivhandlingarna från arkivet eller från barnhemmet.
Mm.
Och de är ju väldigt intresserade av att få in berättelserna från barnhemmet så att det blir en helt annan typ av material än räkenskaper och den sortens handlingar som finns där.
Mm.
Och det är helt frivilligt och det är något man kan tänka på. Men om man lämnar sitt minne till oss och sin berättelse så vill ju vi hemskt gärna arkivera den i barnhemmets arkiv där. Och det här arkivet som finns där nu, det är sekretessbelagt. Och det betyder inte att man inte kan få läsa det, utan det betyder att man måste be om lov av Eva Tegnhed som är chef på föreningsarkivet. Och det här beror ju på att det finns känsliga uppgifter om enskilda barn.
Mm.
Nästan alla de barn som har gått på skolan och bott på barnhemmet. Och då får man skriva på en försäkran om att man inte tänker sprida sekretessbelagda uppgifter vidare.
Mm.
För så är det nämligen att när man lämnar in någonting till föreningsarkivet och landsarkivet då bestämmer man själv vilka villkor som ska gälla för det. Så vill man lämna in sin berättelse men att ingen ska läsa den på 50 år eller 100 år eller till och med aldrig.
Man väljer alltså tiden själv.
Man väljer själv. Mm. Man väljer på vilka villkor, vilken sorts personer som ska få se det. Och då tar arkivet ansvar för att det blir så. Man kanske vill lämna berättelsen nu, men att ens egna barn inte ska läsa eller på något sätt styra vem som ska få tillgång till minnet. Och då bestämmer man det själv när man lämnar in sitt minne.
Mm. Det låter ju bra.
Mycket bra.
För då är man ju rätt så säker ändå, fast berättelser kan leva vidare.
Ja, det är ett sätt.
Det blir ju en variant av en berättartradition, även om det kanske inte blir en muntliga då.
Ja. Sen ska vi också nämna att vi har väldigt god hjälp av Jamtlis bildarkiv som har lånat ut alla sina hundratals bilder till oss.
Mm, helt fantastiskt.
Som vi får använda när vi har berättarkvällar och minnesinsamlingar och så. Så att vi får sprida så mycket kunskap som vi kan.
Mm.
Och är det så att man skulle råka ha en bild hemma, det kanske är osannolikt, men om det finns någon som har en bild och vill lämna ifrån sig den, så kan man ju gärna göra det till arkivet eller till Jamtlis bildarkiv. Så blir även bilder från barnhemmet bevarade för eftervärlden.
Mm.
Man kanske har skolbetyg från barnhemmet när man gick skola där, eller något minne från konfirmationen.
Mm.
Då kan man ju själv lämna in det till arkivet.
Mm. Blir det några mer föreläsningskvällar då? Har vi planerat något sånt långt i förväg?
Ja, visst har vi lite sådana planer. Mm. Ju mer man skrapar på det här, desto mer spännande kommer det fram.
Mm.
Ett sånt exempel, det är ju att vi har fått reda på att det utgick en inte så liten missionsverksamhet från Fridsberg. En del missionärer som utbildades på plats som en sorts missionsskola som får ut och missionerade bland samer.
Mm.
Och någon som kan väldigt mycket om det här, den som kan mest om det, det är Gustav Gilker.
Mm.
Och han har lovat att han ska föreläsa inom vårt projekt på några platser här i våra kommuner. Så det är en sån spin-off-sak som vi har fått på spåren.
Mm, spännande. Några mer föreläsningsvarianter då, förutom att vi kanske samlar in några mera minnen och så om behovet finns. Men jag tänkte, vi har ju pratat lite om andra teman också, fast det ingår i det här.
Ja, just det. Du tänker på det här med nybyggen.
Ja, precis. Mm.
Ja, det ska vi också försöka få till. Mm. För det är en spännande sak som man kan följa i arkiven. Det här med nybyggena och krononybyggen. Och det här spännande problemkomplexet med att det ibland byggdes nybyggen på renbetesland.
Mm.
Fast det inte var tillåtet enligt de här olika lagstiftningarna som kom för att skydda rennäringen, men som tvärt emot då, ja, i vilken grad det var lagstiftningen som slog ut renskötseln nära på vissa platser, och i vilken grad som den här lagstiftningen då som skulle skydda rennäringen då, att trots att den här lagstiftningen kom så gick rennäringen nästan under på vissa platser. Det här är ju så spännande. Så hoppas vi att, eller vi vet att andra avsnittet kommer ut ganska snart också.
Ja.
Och redan då ska vi bege oss till Fridsbergs barnhem.
Mm.
Då ska vi få träffa två kvinnor som vi har intervjuat.
Ja, spännande. Det blir något att se fram emot.
Verkligen. Ja. Och till alla lyssnare ska vi säga välkomna att följa oss här i podden.
Ja, börja båten och guida oss.